Innan vi drar igång dagens podd så vill jag göra lite promotion för Stugan Poker Tour som den här gången drar till Sundsvall. Lördagen den 21 i tredje så åker vi upp till Sundsvall och spelar en 700 kronors turnering där man får vara med och käka lite lunch, man får spela quiz med oss i stugan och sen avslutar vi med en pokerturnering. Och vi tjuvstartar redan på fredag med en 2200 kronors turnering, men main event är alltså på lördag den 21 i tredje. Just i denna stund så finns det bara 4 platser lediga och vi hoppas att de kan öppna upp några platser till oss, men in och köp biljett om du vill åka så att du kan garantera dig din plats i turneringen. Vi ses där! Då vill jag önska er varmt välkomna till avsnitt 8 av Tiltad och klar. Idag har jag med mig mina två parhästar, Timman och Bengan. Hur är läget med er?
Är det magiskt? Det är magiskt. Nu kör vi. Det är våren kommer snart. Vi ska till Sundsvall och snacka gött, spela poker. Det är dubbla jackpottar i veckan och framförallt så... Nej, det känns bara bra.
Härligt. Kommer du utnyttja din stående invitation till Sten Solander och...
Bastubadet.
Ja, det kommer att bli. Alltså grejen är att nu, jag låter väldigt positiv. Jag är ju väldigt bitter i alla fall. Men nu har jag druckit lite kaffe här, så då är jag på glatt humör. Precis, kaffekoppen framför sig. Och då låter... Jag låter lite som... Jag har blivit lite... När jag dricker kaffe och är lite så halvhypad, då blir jag som Fedor Holtz. Då blir jag Fedor Holtz. Då lägger jag upp såna här livsquotes på Twitter och liksom bara tycker att livet är härligt.
Och några timmar senare vaknar upp i en dimma och förstår inte vad som har hänt.
Bara. Nej, exakt. Sen är det bara ångest så här, liksom, efteråt. Fan, vad håller jag på med?
Ska vi försöka få in lite Fedor Holtz-tweets var femte minut i podden här så att vi håller oss peppade i 60 minuter?
Jag tycker det.
Exakt. Vi ringer in någon sån här riktig gammal klassisk sån här uppläsare som körde typ de här engelska barshowerna från liksom, semesterparadis. Någon riktig sån här berättarröst som kör... Holtz tweets bara.
Då har jag den bästa. Det här är bra att ta i början. Passion plus patience är lika med success. Det är det som ska göra oss framgångsrik under de här 60 minuterna. Passion
2019,
plus
year of patience skrev han också. Det var då jag började avsky honom lite.
Det är briljant.
Då har han alltså bara lagt till ett ord.
Vi kan ju prata lite om det här med vad som har hänt Fedor Holtz.
Ja, vad har
från början så var han var den första så här, solver-magikern som, han, som kom upp som, när han fick sin rush där, vad kan det vara, 2017 eller?
Ja, 16 till och med tror jag.
Till och med det.
Han fick en sån otrolig rush där han vann så där, 4-5 stycken high roller events och kom tvåa i flera stycken på en gång. Alltså, han hade en sån rush som aldrig sett någon liknande och sen kom ju han, Bonomo hade en ännu värre rush nästan efteråt, men det var bland det sjukaste man sett och det var ju som här, det förtrollade ju många och vad är det som händer och hela det här tyska undret och det här solver hur man spelar turneringspoker på ett annorlunda sätt. Så han blev ju folks gud och han var med i Joe Ingrams podcast och snackade om livet och universum och satt och drack lite, skrattade lite och de satt och blev lite halvfulla i en podcast. Det var ju skitkul, så man gillade ju honom lite i början där. Man tyckte fan vilken jävla gubbe liksom, innan man lärde känna honom.
Ja, men det blir ju lätt sådär. Alltså man blir ju liksom, när något sånt där händer, någon går på en sån här riktig rush, då börjar man tänka lite samma sak som när man själv springer kallt eller springer dåligt, att det liksom, när man springer bra så är det så här, fan, jag har löst något liksom. Fan, nu har jag kommit på hur det funkar liksom. Och man trodde någonstans att Fedor också hade gjort det. Nu så här, om han fortsätter så här och ingen kommer i kapp, då kommer han vinna liksom varannan turnering han startar de nästa 10 åren typ. Så det kändes alltså, som att han
visste,
var så överlägsen.
Ändå,
liksom.
Men det som var lite smolk i bägaren redan då, det var att han var så otroligt arrogant. Även redan tidigt var han ju det. Och det var ju liksom att nej, men det här är liksom det är så alltså, de snackar om varians och då började snacka bort det där liksom, att han klart att han har haft lite tur så, men bla 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 bla, att han var sån jävla magiker och liksom att det var ändå så här, det är sånt som händer liksom, och det är klart att liksom jag har ju spelat sjukt bra bara liksom, jag är bäst av alla.
Och planeterna och då, står i linje och liksom.
Ja, men det var ju säkert så han kände så, då också.
Eftersom, ja, alltså, men exakt.
När allting går så här, man gör det, då känner man ju det, att fan.
Ja. Jag håller med. Jag kan jämföra lite, jag kommer ihåg när och det här är ju, det är fortfarande, jag känner lite fortfarande så. Det var någon som frågade mig så här, om du fick välja via Sopi main event, skulle du gå all i första handen med SS mot Kung då? Och så här, nej, det skulle jag inte göra. för jag bygger upp stacken ändå, typ så här 2005 liksom, 2006 liksom. För att det var så sjukt bra värde. Det var nästan så här efter när jag tänker tillbaka på det, så frågade man fan inte det, att det inte var liksom, det är klart att jag hade gjort det.
Jag
ändå,
tänkte
att
exakt
det var,
säga
det. Var rätt, man ska göra det, men jag hade tagit nu. Men det var verkligen då, just vid Super Main Event, när det kom 8000 spelare och det var så många som absolut inte, som var så sjukt liksom kalla då. Så var det ett extremt det är mer close än man tror, det här beslutet. Ja, och så kände han mot världseliten.
Exakt.
för ett par år sedan att det var liksom, nej, skulle jag, jag tror inte jag tar Oli med SS mot Kung här liksom, jag slaktar dem ändå i spelet, gubbarna liksom, jag sätter ju allt liksom. Ja. Och det märkte man på hans stil, hur han snackade, och men det var ju inte det som var det värsta. Det var ju liksom att han liksom, nu, att han blev den här livsstilsgurrun som han har blivit nu.
Ja.
Och jag har tänkt att skriva lite på Twitter om det där och hetsa honom lite, men jag har inte gjort det för att jag känner att fan, det är det här med Twitter och Twitter sociala bis. Medier. Det är det klassiska citatet liksom, att att man ska, if you, vad man säger, att arguing on the internet is like being in the Special Olympics. Even if you win, you're still a retard.
Och, hashtag inte så PK.
Inte helt PK. Inte för att Special Olympics är fel, men...
Det finns ju en poäng i det där. Jag har ju också en tendens av att jag har hållit mig ifrån såna här diskussioner på... alltså Facebook är ju i någon form av i sitt eget skrå vad gäller att hitta idioter och att diskutera med.
Ja, men det slutar aldrig liksom.
Nej, nej, nej. Och det är liksom...
Nej. Men han förtjänar i alla fall att få lite, bli lite outad för sitt larv. Alltså,
men det känns lite som ni är mästare på att säga att ni inte gillar att blanda in i de här grejerna. Och sen så är den ena han inne och duttar mot folk på Twitter var och varannan dag. Den andra blir utkastade från Facebookgrupper till höger och vänster. Liksom, så det...
ja, men det är också den enda gången jag typ... Det är den här pokergruppen jag hamnade. Det är liksom... Ibland hamnar man bara i diskussioner som man kan inte låta bli. Och
tänk då något. Hur många diskussioner som man vill ge sig in i.
Ja, det är exakt. Du förstår hur jobbigt jag har, och Bengan har det, Timman. Vi sitter varje dag liksom. Får tejpa igen fingrarna för att inte hålla på och skriva. Ja. Men ja, nej, han ska väl ha sig en skopa.
Ja, men alltså, han bestämde sig för att retire sig själv. Han gick i pension helt enkelt. Jag är klar med poker, jag är bäst i världen. Det finns ingen som någonsin kommer bli så bra som jag. Så jag bestämmer mig, nu ska jag liksom bygga en app här för att göra livet komplett för alla andra människor på jorden. Och då tyckte man ju då liksom att fan, en app liksom, som är liksom lite från en pokerspelares view. Och ja, man var ju peppad, man tänkte det här kanske är någonting liksom. Så att men nu har man ju fattat att han har ju gått i en sån här positivity skola, så Danny Negrano kurs liksom, och fastnat i den här sektvärlden och bara liksom kräks, spyr ur sig klyschor om att liksom han lägger upp bilder på när han står på någon så här i någon backe med någon fin utsikt med händerna ute. Och så här, världen är underbar, tänk positivt och så vidare och så vidare. Och det gör han ju varje dag i princip på Twitter och på andra sociala medier. Och sen så tänker han att ja, men jag kan hjälpa alla andra i världen att tänka likadant och bli en sån fin människa som jag. Så jag ska göra en app här där man ska lära sig andas och så vidare och så vidare.
Ja, men alla de här orden det låter ju fantastiskt. Mindfulness, meditation, life coaching techniques. Och sen lägger han upp på Twitter liksom amazing Saturday, hjärta, hjärta, hjärta. Och sen så är det bilder på en alptopp och sen står han och ler lite. Det är fantastiskt. Allt det här kan ni få bara ni prenumererar på hans app som kostar $8.99 i månaden. Eller så köper ni lifetime subscription för $250.
Eller så tunar ni in i veckans home game varje onsdag och mår 100 gånger bättre bara per automatik.
Ja, men min teori är att alla som håller på med såna här grejer som lägger ut såna här saker mår ju fruktansvärt dåligt egentligen. Han måste ju så här påminna sig själv om att jag mår egentligen bra. Jag har haft så jävla mysigt. Jag har suttit och liksom göttat med på och tänkt positiva tankar i 4 timmar nu liksom. Nu orkar skriva den här tweeten om att allt är bra liksom.
Ja, men det är väl så. Det är väl lite liksom, jag får lite så här sektvibbar och det är väl liksom, det behöver inte vara den rivigaste sekten i världen han hamnar i kanske, men det känns inte långt borta att han sitter i någon jag vet inte, något litet hus i någon öken någonstans med 17 andra följare. Han ser, alltså, ut lite som Jesus också, med skägget och ja.
Ja, alltså jag tycker att hela den här, alltså meditation och allt det här, alla de här grejerna som det är klart att det finns bra, att det är jättebra saker och man själv skulle säkert behöva mycket av det, mindfulness och meditation och, men på sättet det framförs med honom, det är ju ganska det här arroganta stilen liksom som han har och hur han är, och jag tycker bara det är precis som de här Negrano-gubbarna liksom. Jag mår ju illa utav det. En viss ödmjukhet skulle ju vara på sin plats någonstans. Jag har börjat tycka riktigt illa om Fedor Holtz. Det är det enda jag kan säga. Och hela den här liksom, att som man framställer allt innan, att tyskarna är ju, det är fortfarande en stream och allt möjligt. Man ser det här liksom sneda leendet, det här att jag är lite bättre än alla andra liksom. Jag är lite bättre människa än alla andra framför allt. Det bara märker man på dem. Man ser hans aura utstrålar. Jag är lite bättre än er. Och så därför gör jag den här appen så ni ska få komma lite närmare mig.
Det är kul när du säger det, för jag har inte riktigt, alltså jag har inte följt honom så där mycket. Jag har inte sett det här riktigt, men jag, nu när du säger det så såg jag, jag kommer inte ihåg när det var, om det var typ 3-4 månader sedan, så spelade de någon online-turnering där han hade någon kompis som satt och filmade bakom honom när han spelade den här turneringen, och han floppade något sätt och sen blev det någon jättebadbit och så åkte han ut. Men hela den auran just kring honom då var så här att han satt och lekte med folk i en, jag vet inte vad den kostar, $25,000 turnering online eller något sånt där.
Ja!
Och exakt det du säger, att jag verkligen var så här, nu när jag ser hans leende, och det är precis som du säger, jag har inte tänkt på det förut, men
för mig är det här inga pengar, jag har spelat perfekt.
Nej, men exakt.
Det är liksom, och nu är det här, jag har lite otur där, alltså, dra åt helvete liksom. Jag åkte ut på honom i något sånt där han röt ball och spelade på ett jättedåligt på streamen. Det var sjukt irriterande. Och han spelade verkligen dåligt den potten, men så fick han ju bra hand, liksom. Han fick bättre hand än vad jag fick till slut, så jag åkte ut. Men jag blev jag faktiskt riktigt, jag varit koka inombord för det var mot just honom. Jag bara såg han så här fula, så här egenkära leende framför mig där liksom, att han spelade potten så jävla fint och var så jävla duktig liksom, och nu, men det spelar ingen roll för mig, för det var ändå bara en $1,000 turnering liksom. Det torkar mig stjärten med att tänka, sitter han och liksom göttar sig och utstrålar.
Ja, då vet man när bängan brinner av alltså.
Ja, nej, men just Fedor Holtz sån där, och hela den här, och sen då skulle han vara ledaren för hela den här tyska liksom. Det finns jävligt mycket sköna. Jag har kollat lite på streamar på vissa av de här tyskarna, ganska har jag lite småroliga liksom. Så att man ska inte döma allihop. Det är klart att det finns jävligt mycket sköna sådana grupper också. Men det är det, tror jag, som har gjort lite att vi många inte alltså att man har det här liksom, fördomar mot alla dem. Det är ju för, jag tror jag, för att det var han som var lite förgrundsfiguren för den, och att de har den här överlägsna attityden. Sen finns det ju Dominik Nietzsche väl också lite så här. Han är väl mer så här, han fattar inte saker och ting liksom.
Han har ju lite svårt socialt, awkward så där, känns det som mer.
Ja, nej, men han är ju bara liksom totalt handikappad socialt. Det är ja. En annan sak. Han förstår inte att han är där liksom heller, utan han tycker att han är skitcool kille liksom, fast ja. Han liksom ja. Han har liksom noll social kompetens. Men Fedor Holtz är mer så här, han vet vad han gör liksom. Och han vet att han är liksom lite över alla andra, tycker han själv. Och är riktigt nej. Mitt nya så här hatobjekt i pokervärlden. Fedor Holtz.
Ja, men det är bra. Timman, du hade också någon story om när du stötte på Fedor en gång i tiden.
Ja, jag började hata honom redan 2014. Jag var lite tidigare på bollen där innan han började twittra.
Jag tycker det är lite hårt att säga hata. Jag gillar
ja,
det.
Men då gjorde jag det. Under en halvtimme där.
Honom, i alla fall.
Ja, nej, under en halvtimme där så hatade jag verkligen honom. För det var så här att det var V-cup söndag. Jag spelade Big 109 och hade jättebra stack med 13 gubbar kvar. Och det var 65 000 dollar till ett ungefär. Och på den här tiden så...
Kan jag avbryta bara allting och säga en sak? Jag drar, vi skulle göra det ibland. Dra en Fedor Holtz tweet. You are amazing. Have a great day, smiley.
Och hur ska jag kunna vara arg på honom nu efter det här?
Omöjligt.
You are amazing. Det är till alla. Vi är underbara. Vi är underbara.
Åh, vad härligt.
Kör.
Jag blir lite härligt.
Lättare. V-cup söndag. V-cup söndag. Fälten är vrålstora där 2014. Jag är chipleader i Big 109 med 13 gubbar kvar, 65 000 dollar till ettan. Sitter och myser. Och så hamnar vi i en turnspot mot Fedor, där jag har bäst hand och han gör en sån jävla fiskesyn på turn. Och sen träffar han sin fyra-outer, vad det var. Och sen får vi in det på river. Och sen så går han upp i chiplead och jag är ner på typ 12:e plats eller någonting. Och så skriver han någonting i chatten, typ att det var han påpekade att han gjorde en dålig syn eller något sånt där. Och jag vet ju inte, ingen aning om den här killen är nu, för det här är 2014.
Att han gjorde en dålig syn, skriver han.
Ja, han skrev att det var en dålig syn efter att han har gjort det här. Så jag bara sitter hemma och kokar. Jag har gått från att vara chipleader och man tittar liksom så här, 65 000 till 11 till ligga 12 av 13. Och jag är ju bombsäker på att jag kommer åka på 13 plats här nu. Så jag bara kokar den här tyska jävel. Man bara sitter där på kontoret. Men i alla fall, och på något eller vänster lyckas jag ta mig in på finalbordet som shortstack, dubblar upp. Och sen så kommer den, vi har sex kvar ungefär. Då blir all in mot honom med SQ mot S-dam står. Och sen när vi är fyra kvar så får jag få in det med kunga mot hans S-dam och slår ut honom. Så jag skickar ut honom på fjärde plats, går och vinner turren. Njuter och så jävla glad att jag fick slut den där tyska jävla idioten och allt som var skitsamma. Sen dagen efter så är det ju finalbord. Bord i V-cup main event. Och då går ju han och klappar hem hela skiten och vinner 1,3 miljoner dollar. Vad fan?
Han var inte fisken då.
Nej, det var ju hans fiske jag spelade mot igår.
Men det var 60k då alltså?
Ja, typ 63-64 000 dollar.
Ja. Det var, jag trodde du skulle åka ut mot det, att du hatar dem till höger och vänster, men du...
Det tror jag också. Under en halvtimme satt jag och kokade.
En sån här bad bit story, det var en timme liksom, när han berättade om någonting. Det slutade med att han slaktade ändå. Liksom. Det finns inga, för honom finns det liksom inga bad bit, sån här, liksom det. Hans bad bit story är att han förlorar en pott på vägen till att vinna 60k. Liksom.
Jag hörde en liknande story tidigare idag faktiskt. Jag följde, det var ju Cash Game-festivalen här i London och jag tittade lite när de streamade ett svitenbord och en gammal bekant till mig som heter Peter Laterra, som du också har spelat paddel mot, Bengan. Jag hörde att han hade sprungit ganska kallt och så pratade jag lite mer om i morse och så frågade jag, hur slutade London till slut? Och då såg jag bara att han började hamra på tangenterna och så kom ett långt jävla meddelande och han hade så mycket otur och folk hade varit framme och haft så mycket otur. Och sen slutade ändå med att sen vann jag 2,5 tusen pund ändå, men jag borde ha vunnit 15. Då får man inte gnälla, de har inte fattat någonting. Plus winet, det har vi förbjudit, trodde jag. Ja, nej, men vi ska väl hoppa vidare lite. Och vi har fått från våra lyssnare här att vi har missat en story som vi har utlovat om Phil Lack en gång, Bengan, eller som du har utlovat. Och vi ska inte låta våra lyssnare vänta alldeles så länge, så att shoot!
Ja, Phil Lack-storyn. Nej, men Phil Lack däremot är ju ganska... Han är väl lite motsatsen till Fredrik Holt, skulle jag vilja säga. Han är väl lite mer ödmjuk i alla fall. Och ganska rolig överlag. Det har sett, många sett på när han har kört de här Antonio Esfandiari. Det var lite innan han blev riktigt känd. Så han var tillsammans med Jennifer Tilly då. Egentligen historien är, det är ingen stor story. Det var att vi var ute på klubbade i Vegas. Som vanligt skulle jag spela poker på hemvägen klockan 03.00 eller någonting. Satte mig något sånt här 50-100 no limit game. Och jag tycker det kan vara ganska kul. Jag var inte jättedragen, men jag var på jävligt bra humör. Liksom, och spelade poker och hade svinkul vid bordet. Och då var bland annat Phil Lack på bordet där. Och Brian Rast var med också vid bordet. Som ni också många känner till, som har vunnit bland annat Players... Championship.
Två gånger så, till och med.
Ja, kanske han gjort.
Jag tror att han är en av
de
som
det var sånt riktigt så här efter han var det riktigt sånt who's who bord. Framförallt då när jag var med på bordet. Så nej, men så att jag bara skratta och hade jävligt trevligt hela natten där. Och det slutade med att Phil Lack bjöd hem mig till sig. Han sa att ska vi inte gå och spela VSOP, sa han. Så då var det någon sån här short-handed shoot-out event. Och då sa fan, ja det, då, bara för att det var han som frågade liksom, så tyckte jag fan, vi kör på liksom. Vi behöver inte sova här liksom. Så fem, jag tror det var 3K-event var det. 3K-event var det. Utan att sova. Så åkte vi hem till honom och skulle käka frukost. Så fick jag där låna duschen. Fick bara låna, jag tror jag fick låna några kläder och sånt också. Jag glömt.
Fick du en sån här riktig hoodie då? Så du kunde sitta och gömma dig.
Och Jennifer Tilly lagade frukost. Det där som är liksom den grejen. Oscars nominerad tjej lagade frukost. Så här riktig English breakfast med bacon och äggröra, allting. Åt mig och Filak. Så satt vi och snackade gött där vid frukostbordet någon timme.
Det är ju riktigt
och sen fett. Åkte vi till VSOP och spelade 3K-eventet. Fan. Det är min fyra också, det var inte så mycket att säga om. Sen så var vi kompisar, vi hördes ju lite efteråt så där. Men rann ut i sanden när jag slutade, slutade åka på touren. Men en jävligt trevlig kille faktiskt.
Ja, det var härligt.
Det gick åt helvete i shootouten i alla fall.
Det var
det
kanske
var
ingen skräll.
Det var $3,000 som var ganska bortkastade. Men
du fick en jävligt fin frukost.
Ja.
Exakt.
Ja, precis.
Ja, nej, men vi ska väl passa på att följa upp det avsnittet som vi spelade in för 2 veckor sedan där vi pratade om main event-vinnare VSOP. Och vi hann ju fram till 1999 och kliver nu in i 2000-talet och börjar väl direkt år 2000 med ett ganska kontroversiellt namn i Chris Ferguson som vann heads up mot TJ Cloutier, en gammal räv. Och vad har vi att säga om honom mer än att han är väl en av dem från liksom fulltilt tiden som fortfarande spelar och som fortfarande kan visas ute. Sen om han kan det vet jag inte, men han har ju liksom trotsat det där på något sätt och fortsätter att grinda helt enkelt.
Jag vill bara bryta in lite här med ett Fedor Holts quote.
Oh, äntligen.
I believe that you do. Förlåt, jag varit helt fel här. Det måste läsas på korrekt sätt så det blir riktigt bra. I believe that if you do what you love, you're more likely to be successful. Det betyder alltså att om man gör det man älskar så är man det är mer troligt att man blir framgångsrik. Det är ju jättefint. Ingen annan som förstår det heller.
Nej, det är
fan att så man inte, tycker man att om man spelar poker, det. Hatar man att spela poker så är det, då kommer det bli svårare liksom.
Ja, nej, det där är det får vi ta till oss allihopa.
Ja, det tar vi till oss. Vi tänker lite på det ikväll sen.
Exakt.
Värt att skriva på, ska jag retweeta nu på Twitter.
Ja, det är perfekt. Nej, men jag är lite så här, jag har ju nu när jag suttit och kollat igenom de här vinnarna så är det lite kul om man tittar. Det är ju vissa vinnare som liksom har vunnit main event och sen i princip inte gjort någonting mer. Kollar man Chris Ferguson så har väl han ungefär 25 cashar under 2019 i princip bara vid VSOP-turneringar. Jag tror fan att det är bara vid VSOP-turneringar. Måste vara den sjukaste cashrunden någonsin. Och hela den här fulltilt grejen för er som inte är eller som har sovit under en sten och inte är med på poker. Det som hände en gång i tiden med fulltilt poker var ju att de när Black Friday slog så hade de helt enkelt inte pengar att betala. De hade inte tillräckligt mycket pengar i fulltilt poker som motsvarade det folk hade satt in. Så att det var ju jättemånga människor som inte fick ut sina pengar och Ferguson var ju en av startarna tillsammans med ska vi se med Annie Dukes brorsa som jag glömt bort, Howard Leather, och det var väl de två som var originalgrundarna, är det så?
Jag vet inte, jag kommer ihåg, jag var i Vegas lite när de höll på det här med fullt, de snackade om det, det skulle bli så jävla stort och häftigt och att jag kommer ihåg att jag tyckte det var så jävla högt värderat från start liksom. Men det kommer bli världens bästa poker. Det var verkligen sjuk pepp och alla de här gubbarna kommer vara med. Men vilka exakt var det som startade kommer jag inte ihåg exakt vilka det var, men
jag vet att det är de två i alla fall. Sen vet jag inte om det är han Andy Block om han var med också, men det var ju några av dem
liksom. Ja precis, Andy Block var med också. Ja, men så att jag vet att liksom Det var något erbjudande, jag vet inte om det var Erik Sagström eller något, man hade fått ett erbjudande att köpa in sig till något här i skyhög värdering. Men det hade ju varit jättebra köpt, de blev ju jättestora sen i slutändan. Så att det var ju en häftig grej, men det vet man ju inte då liksom. Så han köpte väl ingenting, men
på den tiden hade
det som hände med Fulltitt i alla fall, det var ju det som hände med samma sak. Men det fanns ju en annan sajt som heter 50-50 Poker i Sverige. Det är ju att ägarna helt enkelt, de blandade ihop spelarnas pengar med företagspengar. Mm. Att, och det är ju helt sjukt hur man kan göra. Det är helt, alltså, den grejen är ju så sinnessjukt att det är ju ren jävla hasleri. För att det är ganska tydligt att du måste särskilja den. Du har ju två olika bankkonton för det här. Och får man över pengar från ena bankkonto till det andra, då har man ju gått över gränsen direkt. Du kommer aldrig någonsin föra över pengar från det ena kontot till det andra. Det ska vara liksom ett stor jävla mur däremellan. Spelarnas pengar är spelarnas pengar. Punkt jävla slut. Sen kan du ju ha liksom använda pengarna och ta liksom för att få lite ränta för dem på ett bra sätt liksom. Och du kan ju lägga dem i liksom olika räntefonder och fan som helst på något sätt. Du binder pengarna lite längre tid, ett par månader och så vidare. En viss del av pengarna för att få högre ränta så du tjänar pengar. Det är det många, alltså det gör ju spelbolag överlag. Det är faktiskt en stor del till exempel att, jag vet att PokerStars, det är väl deras näst största intäkt efter Raken, över ränta på pengar som ligger inne på sajten.
Fulltitt tänkte lite annorlunda kan man säga.
Ja, nej men precis. Att du känner, det är otroligt mycket pengar. Men alla våra pengar som ligger inne, man får ingen ränta på det. De tar ju till de här pengar om man inte spelar på länge. Då tar de ett par dollar, liksom många sajter. Jaha. Om man inte spelar liksom, på ett halvår. Så, men nu tar vi 2 dollar från ditt konto. Liksom. Det är ju också sätt att tjäna pengar på. Nej, men om du tjänar väldigt mycket pengar på ränta som ligger inne. Mm. Så... alltså det jag menar med det är att de tjänar mer pengar på det än på liksom på sporten eller kasinot, tjänar mer pengar på ränta, tror jag i alla fall. Det var så tidigare jag hörde, det
kan vara inte alls orimligt.
Nej.
Det är så.
Men de blandar ihop pengarna och det är ju helt sjukt för att de tjänar så otroligt mycket pengar på det här med Rake och så vidare och så vidare. Så varför gör man det liksom? Det finns ingen anledning att göra det utom att ägarna ville spela, de ville hålla igång de här jättehöga gamesen och spela superhögt. Och det var ju, jag menar, jag tror att det gick väl rykten om att det är ingen som vet, eller folk, det är klart att vissa vet, men vi vet ju inte vilka det var som missbrukade det mest. Men jag menar, jag tror att Ivy var en av dem som missbrukade också.
Det tror jag också.
För jag menar, när de spelade ett game och sen förlorade de $500,000, liksom $1,000,000, helt plötsligt var det en ny $1,000,000 på kontot. Och de pengarna kom ju säkert från spelarfans och så vidare. Och vissa kanske inte kunde betala. Det försvann massor med pengar från som de använde.
Exakt. Och sen så det är ju svårt att veta vem som... Det kan ju ha varit många som har tagit del av pengarna men som ändå inte har förstått vad pengarna kom ifrån. Utan det är ju, måste ju ändå vara en liksom, några beslutsfattare som håller koll på det här. Jag räknar ju med... Eller jag utgår från att inte alla de som fick ta del av de här pengarna visste var pengarna kom ifrån. Men man måste ju ändå börja undra.
Ganska medveten av det.
Ja, han satt ju i styrelsen och var väldigt sådär inblandad.
Ja, men det är väl ganska garanterat att alla de här gubbarna som, både Howard Leder och Ferguson, som har blivit de officiella, alltså pokerspelarna som alla hatar, liksom, de har man rätt till att hata. Liksom. Ja. Men sen så här, om det är fler, det är det som är viktigt. Till exempel Ivy har väl kommit undan med liksom, det är ingen som bryr sig om det liksom. Och så, om honom, ingen tänker ens på att han var involverad i det här. Nej. Men han var säkert ganska kraftigt involverad i det här också, kan jag tänka mig. Men att då tänker folk med så här, men det är ju en gambler, han tyckte det var kul att spela, han sket i vilket liksom. Medan man tänker så här, Chris Ferguson och Ledger, de var mer så här, ja, de planerade det här för att tjäna extra pengar och de är fula fiskar och så vidare. Så att, men det behöver inte vara så att de är mer skyldiga än vissa andra. Liksom. Men att de är skyldiga är väl ganska säkert i alla fall.
Det är väl mycket att de var väl nära polare, båda de var väl nära polare med han Ray Bitar som verkar varit liksom ett riktigt praktarsel. Och blev väl den som...
Straffade något för det här sen eller?
Inte vad jag vet. Jag tror att Ray Bitar blev det. Men jag tror
för det var väl samma sak som de här jävla idioterna på 50-50 poker. Jag förlorade ju 6000 euro på de idioterna med. De bara, alla bara liksom slank ju. De bara så här, ja. Helt plötsligt så, han lämnar styrelsen. Han lämnar det, han lämnar det. Och så kom det upp liksom att någon hade en kåk för 5 miljoner där, någon annan hade en för 4 där. Sen helt plötsligt var det någon av de här jävla gubbarna som dök upp på tv och sånt tävlingsprogram typ, när man skulle vara där med sin flickvän och min man är bättre än din man, något sånt där jävla program, och sen kallar sig för pokerproffs typ 2 år senare. Hur dum i huvudet är man om man dyker upp i tv efter att ha blåst halva poker-Sverige och väl pokervärlden?
Jag ska berätta liksom. Den personen som var, jag ska berätta en jävligt rolig historia faktiskt, om den personen, exakt den personen vi snackar om, som han var liksom, det är väl involverad i det här med 50-50. Och nu vet inte jag vilka som var. Jag har lite dålig koll på, men det ryktades väl om att han var en av de ytterst ansvariga. För de både spelar väl, men framförallt så göttar de sig för att spela pengar. De hade ju liksom hus i Vegas, de åkte på resor ner till Spanien och liksom alla massa hotellrum och fester och hela skiten liksom, och bara körde liksom. Men den historien med det här, det var att det här var på min topp på pokerboomen ungefär liksom, när jag spelade som högst och det gick som bäst, så hade vi ett kontor på Gamla Brogatan i Stockholm. Och det hyrde ju faktiskt genom på något sätt Pro Shark, som också var, det var ju 50-50 på poker från start liksom. Och den här gubben hade hjälpt, det var han som hade, ja, var involverad i det också, så att han hyrde genom honom. Då var det mycket så här play money liksom. Det gick bra för alla ungefär. Det var det som var snacket. Så var det en kompis hans vän var med på kontoret. Vi var 4 personer med på kontoret. Och en kille var god vän med den här som ProSharks gubben då. Och de hade liksom, de splittade lite ibland när de spelade poker och så här på kasinot. Och så, de hade kul tillsammans liksom. Så hade den här 50-50-gubben varit på kasinot. Så kommer han in till vårt kontor och säger så här: fan, de här två hade splittat lite innan när de var på kasinot liksom. Så sa såhär, fan, jag var på kasinot nu och spela, och jag vet inte fan hur ska lösa det här liksom. Vi har ju splittat tidigare när vi har spelat på kasinot liksom. Jag var ner på rouletten och spelade liksom, och fan, liksom så här, hur vill du göra liksom? Ska du vara med på det här, spela? Och min polare då, han som var med på kant, han blir så här, fan, nu har han vunnit mycket liksom. Nu jävlar liksom. Nu vad fan händer här liksom? Vadå med? Vad menar du? Jo, men jag spelar ju liksom. Jag vill bara veta om du ska vara med på det här liksom, för att det händer lite grejer liksom. Och han bara, det här kan jag inte missa. Alltså, jag måste ju vara med. Okej, men jag är med på det. Vad ska jag säga liksom? Jag förlorar 30 dags.
Det är ju så jävla flipper där, man vet det.
Då sålde han en 30 lax, eller 15k tjänar på han bara, och så bara asgarvan liksom.
Vilket gris move alltså.
och jag menar, sådana där grejer har man gjort själv någon gång när det har gått bra liksom. Ja. När man känner att fan, har lite dåligt samvete, fan, hur gjorde vi här liksom? Men du är med på det liksom. Jag vann 10 lax alltså, där liksom, ja. Det liksom, när, framförallt i liksom toppen på, ja, när det gick bra och så vidare liksom, så, och han gjorde en reverse liksom. Och det var väl lite som han kanske var som person då, så här efterhand, om man förstått det.
Ja. Jag vet inte vem det är du pratar om här, men jag hade många kompisar som förlorade väldigt mycket euro som spelade där, för det var ju en microgaming-sida som man kunde få bra deal på. Så jag hade en kompis som var affiliate bland annat och drog in massor spelare, och han skämdes ju brallarna av sen när det här hände sen liksom. Bland annat. Men den här Peder Månsson, han har ju varit i blåsvärd. Jag ser Dybban har skrivit någon liten krönika om honom med 2012. Det är väl innan det här hände. Ja, det är innan det hände. Han satt väl tydligen i Pokerförbundet också och hade lite hand om grejerna där. Och så har han staplat upp grejer som köptes in under tiden från 2007 till 2009. Där har Dybban gjort här. Reklampennor, borttappade datorer, guldringar till SM-vinnare, profilkläder, kostymer till styrelsen.
Kostymer till styrelsen var någon grej. Det kommer.
Ja, exakt.
Fan, 61 000. När du säger det här, för det är typ den enda personen som jag är vän med på Facebook som jag inte har någon aning om vem det är. Det är en person som la till mig för typ 10 år sedan, och jag tänkte så här, han känner massa pokerspelare, fine. Men då
och sen lite goa för att citera Dybban här. Förseningsavgifter och skön taxering för totalt 62 000 kronor. Det är bra när man har hand om Pokerförbundets pengar, för de har ju så jävla mycket pengar att gödsla med.
Ja, de badar ju pengar.
Vilken gubbe.
Ja, men Pokerförbundet var väl överlag väldigt misskött under många år liksom. Så. Ja, och det var ingen som ville ta ansvar för det. De som ville ta ansvar för det var ju de tänkte att det här kan vi götta oss med lite pokerspelare, för de kan ju gödsla lite pengar till mig. Ja, men så var det väl liksom. Sen har jag då, jag har faktiskt lite dålig koll på det där, och jag menar så här i efterhand så Pokerförbundet nu så sköts väl ganska så bra liksom utav de som gör det. Sen är det ju mindre nu idag och det finns inte riktigt lika mycket pengar så där, men det är väl i alla fall jämförelsevis så sköts det väl mycket bättre idag i alla fall, och är lite mer eldsjälar och lite seriösare och så där.
Precis.
Så att, men det är ju någonting som jag tycker att är en bra grej att engagera sig i, och som man kanske borde engagera sig i, och lite mer än vad man har gjort, och försöka bygga upp svensk poker på det här sättet genom att promota. Jag tycker till exempel att SM som Pokerförbundet arrangerar är någonting som alla pokerspelare som vill stötta svensk poker ska inte bara åka dit, men man ska stötta det och promota på olika sätt utan att kräva allt för mycket för det.
Det är slutet av augusti i år i Tallinn, 25-30.
Schemat kom upp här för några veckor sedan. Så,
Så vi åkte dit för ett och ett halvt år sedan. I år passar inte riktigt. Eller förra året man säger passar inte riktigt, men det var ju väldigt trevligt event. Det är klart att det är lite annorlunda jämfört med, det är ju mer sällskapligt och det är ett palettöl och så vidare, så att det kan bli lite härjigt för liksom, om man vill ta det lite lugnare kanske, men det är väldigt trevlig stämning och liksom poker på en nivå som det ska vara liksom, i lite homegame-stämning nästan liksom.
Det är lite mer med en klackspark om jämför med SM på Cosmopol, som kanske är lite mer seriösare klang om man säger runt omkring. Ja, mer feststämning. Nej,
precis, absolut.
Kan man säga. Och sen så slipper man kanske stångas med Jerry som går och vinner de här eventen på Cosmopol till höger och vänster.
Ska du säga?
Ja.
Nej, men det är i alla fall, jag tycker att överlag så för att stötta svensk poker så kan man ju engagera sig i Pokerförbundet eller så.
Ja, det tycker jag verkligen är en bra grej att göra.
I alla fall nu för tiden då, men det var inte funkade inte riktigt lika bra på den tiden. Back in 50-50 pokers era. Men det var mycket sådana här grejer. Alltså jag har ju massor med historier hur folk blåste, alltså hur pokerspelare blir blåsta på pengar och så vidare. Det finns ju, det måste man ju ha 100 sådana historier. Det finns jävligt många roliga sådana historier också. Men det får ju ta något enskilt avsnitt kanske.
Ja, men det måste ju varit en dröm för folk som liksom sysslade med att på något sätt hassla folk på pengar när pokerboomen kom, och massa liksom fjuniga 20-åringar hade massa pengar som de kunde slurpa i sig på ett eller annat sätt. Så att, ja, det förstår man ju att det var heydays och bara raka in degen.
Och man tänkte, folk tänkte, ja, men det här är en lott liksom, det är en kul grej, det här kan vi kunna pengar på.
Exakt,
liksom.
Det pratades på EV och hit och dit och varians och bla bla bla, och det tog de ju sig in i allting de investerade i.
Men man investerade hellre lite så här gambling, lite så här frimärks, lite så här lottsedlar istället, för att, jag brukar ju säga det, att hade jag investerat mina pengar då som jag tjänar på börsen liksom, i vettiga aktier eller bara index fonder liksom. Den här podden kan jag säga er. Då hade jag suttit i någon sån miljardärspodd tillsammans med Bill Gates och nära, men jag brukar säga att då hade jag haft andra vänner än er, brukar jag säga.
Ja.
då hade jag umgås med mina rika vänner istället.
Exakt. Dina rika vänner inom citationstecken.
Ja. Och du är ju våra rika vän som vi umgås med nu.
Precis.
Vi har inte kommit så snabbt framåt här med
ska vi ta någon
Federholm.
Ja, men vi sa ju inte så jävla mycket om Chris mer än att han var med i Fulltilt. Han har ju blivit utbuad. Han och Ledger, de har blivit utbuade till höger och vänster med VSOP i grejerna, men de har lugnat sig lite nu. Men 2017 så slog ju han faktiskt ett rekord. Han hade alltså 23 stycken cashes i VSOP och VSOP Europe tillsammans och vann Player of the Year.
Ja. Ja, det är ju...
Ja, men riktigt, är ju... riktigt seriös, duktig pokerspelare. Framförallt är det, tror jag, väldigt närvarande och fokuserad när han spelar liksom live. Och sen så har han ju en matematisk bakgrund. Jo, min bästa Chris Ferguson-historia. Vill du höra den?
Ja. Är det kortkastastorien eller dansstorien?
Den är faktiskt riktigt bra, den här historien. Nu snackar jag upp den för mycket, känner jag direkt här.
Men, då säger jag så här, då har jag en från Federholms tweet här.
Ja, det är perfekt.
Be vulnerable.
Ja, den var fin, den gillar jag. Vilken kärlek.
Den var ju enkel på något sätt.
Ja. Var sårbar. Ja, men det är vi varje dag.
Ja.
Jo, nu måste jag tänka här. Vad hette hon som var med i det här? Den här blonda tjejen som var med i det här fulltidspoker-teamet också. Vad fan sen hette hon?
Jennifer Harmon. Nej, du tänker på hon. Chloe... Jag vet Chloe, exakt kanske. Vem du menar. Hon hette inte... Ja, det här är ju svinirriterande.
Hon skulle vara den här snygga liksom, fast fortfarande riktigt bra pokerspelare liksom. Strunt samma. Jag var i Cardiff. Cardiff var jag i, och spelade, var Cardiff var i Wales och spelade VM i poker i lag. Ken Lennard var lagkapten.
Clone Gowan.
Tack.
Ja,
tack.
Clone Gowan. Gowan. Så heter han. Precis. Och hon var ju med i det amerikanska laget. Det var jag, Bosse Selstedt tror jag det var. Och frågan om det var Mats Rahm.
Jag tänkte säga, det måste vara Rahm, känns som.
Eller Henriksson. Jag kommer inte ihåg exakt vilka jag var med, men jag fann att Bosse var med också. Sen var det någon ganska duktig kvalare som var med där också. Som var enda som vann sitt hit från oss liksom. Men Ken Lennard lät han fortfarande inte spela i finalen.
Men det här
finalen.
Är filmat på något sätt.
Ken Lennard bara, ja, men vi kan inte kasta in liksom en division 1-spelare, sa han till honom rakt ut, när vi har Messi med liksom. Ken Lennard spelade 90% av finalen, och sen så fick jag hoppa in som tvåa när vi var jättekort. Så jag gick all in första handen med dam 10 och åkte ut. Vi hade så 8 bibelans kvar. Nej, han fick inte spela den här. Han var inte med line-upen i finalen. Han var division 1-spelare. men hur som helst, Cardiff. Och vi sitter i det var i green room och det var lite drinkar till höger och vänster. Och började snacka med, då började, vad heter det, en dansk där. Han började snacka upp mig som så här duktig pokerspelare på nätet. Så jag vet inte varför, för Clone Gowan var där bredvid på något jävla sätt liksom. Och då säger de så här att du har ingen chans mot Chris Ferguson. Och jag bara, jag vet inte liksom, du kunde aldrig vinna en enda heads up match mot honom. Jag bara, ja, men alltså, ja, liksom sådär, någon måste man vinna, så alltså, det är ändå det så här, vadå, det är heads up liksom, någon match måste man vinna. Nej, du kan aldrig vinna mot honom, han är så sjukt mycket bättre än vad du är. Du förstår inte mycket bättre än vad du är. Och då blev det lite så triggad liksom. Vad fan är frågan då?
Alltså, det menar
du inte? Alltså, ja, alltså, vad fan, det är liksom, det är skitsnack liksom. Jag tror jag har bra chans. Alltså, du vart lite så här, och sen så här, du förstår hur det här är, ju så smart han är. När han vann VM, vilket år var det? 99?
2000. Nej, 2000.
2000. När han vann 2000, då innan han skulle göra segergesten, så räknade han ut hur många i publiken som skulle ställa sig upp och applådera när han sträckte upp händerna i luften och jublade. Och hade rätt. Han är så jävla matematisk och smart, så han visste exakt hur många som skulle ställa sig upp och applådera och jubla när han gjorde den här segergesten. Han hade rätt. Så smart är han liksom.
Var det 20 stycken som tittade på det finalbordet, eller spenderade han liksom 10 minuter med att stå och räkna efter att han hade vunnit?
Var alla.
Ja.
Hon fick
det var 10 alltså... personer som stod, alla ställde sig upp.
Ja, det är ju...
Och då insåg jag att jag kan aldrig vinna den här diskussionen. Hon har rätt. Han är en mycket bättre heads-up-spelare än vad jag är, och jag har ingen chans.
Har jag en Sonnet Challenge-inbjudning här till Chris Ferguson?
Ja, nej.
Får vi se om det visar
sig. Då hade jag nog väldigt gärna spelat heads up mot honom. Så här, liksom, eller jag hade, kanske gjorde någon gång också, men jag var väl klart bättre än honom på heads up Texas på den tiden. Men han har ju gjort det, har gjort det jätte, han har utvecklats, han jobbar väl stenhårt, han har satt i gruvan och jobbat stenhårt på sitt game efter det här med Black Friday och det, allt vad som hände liksom med så fokuserat på spelare, blivit en bra turneringsspelare igen.
Ja, Timman nämnde ju att han hade 27 casher 2017. Jag räknade till 24 casher 2019. 23. Aha, ja. Och det är ju...
Men det var VSOP. Men var det inte
ja, det här var VSOP också, fast med Europe okay. också.
Okay. Jag har också en annan sådär story om Chris Ferguson som är lite så här, bara, som är lite elak bara. Men jag kommer ihåg att jag var på nattklubb med honom på Aruba. Det är också en story. Och när man kom nära honom skulle snacka om honom. Han var så alltså ofräsch. Alltså var så otroligt ofräsch. Han liksom otvättade kläder, luktade illa, så strip, alltså riktigt flottigt, äckligt. Alltså han var liksom, han tog inte hand om sig själv på något sätt.
Nej,
det var min upplevelse, för det ser man ju inte på TV liksom. Där ser jag, ja, men lite så här rugged liksom, lite småmysig liksom. Men alltså så ofräsch som han var, det liksom, det var riktigt, det var faktiskt rätt vidrigt liksom.
Jag brukar alltid tänka tvärtom när jag ser såna där som har så långt hår och så, att de man tror att de ska vara liksom,
han tar hand om sig själv,
liksom. Hygien, men att de tvärtom, ja, att de brukar göra det, men det där är ju,
ja. Nej, men det är säkert, det precis.
Men där har jag tänkt
det var han verkligen så, och sen skulle han liksom var en
lyckan
på nattklubben liksom, var Jesus.
Ja, vad sjukt.
Christ, så att han är inte bara ett svin, han är lite småäcklig också.
Exakt. Men han är ganska duktig på poker i alla fall.
Väldigt duktig på poker.
Ja. Nej, men det där är ju kanske en strategi man borde ta sig an. Börja lukta skit när man sitter och spelar. Men nej, det skulle vi nog inte. Det har jag faktiskt. Ja, det är också en sån grej. Man har lämnat pokerbord flera gånger för att folk har inte luktat så gott helt enkelt. Men vi lämnar väl Chris Ferguson.
Undrar om han efter Black Friday där läste den här Fedor-tweeten. Keep following your passion.
Kör, fortsätt med fullt till bara. Kör. Det var så han tänkte. nej.
Nej, det är sådana jäkla. Alltså, när man läser sådana grejer, när man följer Fedor Holt och bara läser keep following your passion, då känner jag verkligen att fan, ska man inte bara fortsätta följa med mina passioner? Det känns som jävla, alltså, jo, jag känner det jag tvekade precis nyss på att om jag skulle fortsätta följa mina passioner.
Men nu är du tillbaka.
Nu känner jag att nu ska vi göra det.
Ja, vackert.
Ja, yes. Nej, vi hoppar vidare i 2001 då. Matadoren Juan Carlos Mortensen som vann mot Dewey Tomko heads up. Och det måste ju vara en gubbe som du har spelat en del med, Bengan, misstänker jag.
Mm. Han var hård, var han. Jag kommer ihåg att jag mötte honom på Bladio ett par gånger när vi spelade någon sån här lite turnering och sånt. Och det han var ju att han var ju lite kanske lite slaskig till och med faktiskt. Men han var hård och vägrade vika sig. Jag vet att han liksom
det låter som någon annan
ja, men jag använde ju hammare liksom. Jag var ju hårdast på bordet väldigt, väldigt ofta liksom. Det var ju kanske inte så mycket finlir alltid när man spelade, utan man försökte köra över de flesta liksom. Inte alltid, men jämfört med många andra som spelade, och amerikaner var generellt sett lite europeerna var lite hårda, lite lösare kan man säga liksom. Amerikanerna var lite tajtare generellt, om man ska generalisera. Men han var verkligen, han var inne och rota och vägrade liksom ge sig. Han krigade om pottarna liksom. Så han tyckte jag, han fick jag ganska mycket så här respekt för på det sättet, att han hade anpassat sig till den nya spelstilen liksom. Sen var han kanske han var lite för slaskig ibland till och med. Men
det kommer jag ihåg, de pratade mycket om det när han var med på VPT och sådär. Kommentatorerna pratade extremt mycket om hur aggressiv han var, att det verkligen var hans liksom, signum på den tiden. Och att som du säger, att han var ganska tidig på bollen vad gäller just det.
Han var inte, egentligen ska jag säga så här, det som jag tyckte var, han gjorde lite sämre jämfört med de som var duktiga, som var aggressiva. Jag menar till exempel, de som spelade mot tidigt, de som var riktigt bra, Patrick och ja, hela den unga generationen utav europeer och även jänkare som var duktiga liksom. De var mer aggressiva. Han spelade mycket potter men var lite passiv. Han synade in istället för att slå om liksom. Och gillade att spela kanske lite efter floppen och göra grejer då och vara med liksom. Så att det var den som skillnaden. Och på den tiden var det bättre att vara mer aggressiv kanske pre-flop. För folk synade liksom inte omslag på samma sätt liksom. Nu Hans spelstil var, han var före i tiden, lite mer än spelstilen som är nu liksom, där det är lite färre omslag och för folk ja. Där du mer spelar positionsspel och sånt, gjorde han mer till kanske. Ja, jag vet inte exakt, men jag just det där minnesbild jag har av honom när jag spelar en hel del mot honom, och att han spelar lite på annorlunda sätt än många av de äldre generationen spelar i alla fall.
Mm. Sen var han var väl lite tidigare än Antonius och de där också.
Ja, visst.
Så att
visst,
det är väl klart. Lite så.
Ja, ja. Men just att han var en live-spelare och spelade lite annorlunda och var med mycket. Så att, nej, han var absolut duktig.
Mm.
Han vann ju VPT-final i den Five
Diamond heter den det.
Mm. Sen har jag dålig koll på honom senaste tiden. Har ni någon uppdatering?
Ja, han har spelat senaste gången han cashade var sommaren 2017.
Då har vi säkert fler spelat poker då.
Ja, för fram till det så är det liksom. Han har några cashar varje år i princip. Mm. Så att det verkar som att han kanske har lagt poker åt sidan då.
Ja, 2017 hade han ju fan 12 cashar eller någonting. Ja. Ganska många ändå.
Alternativt att han bara varit riktigt, riktigt kall i 2 års tid. Men det är mindre troligt.
Nej, det tror jag inte. Däremot så kanske han börjar spela på ett annat sätt. Han börjar spela cash game, han kanske spelar...
Ja, kanske bara spela online. Det är ju, jag vet inte hur reglerna ser ut i Spanien till exempel. Och sådär.
Ja, nej, det är tveksamt om man spelar online. Man kanske spelar, hitta något göttigt... något
private
göttigt
game
cash. Ja, något göttigt private game. Jag, man kommer in på helt sidospår. Men jag hade en kompis... Vi får kanske ta den stora en annan gång. Men en engelsman som var jävligt duktig av det stora cashar. Han hittade ju ett sådana private game. Det var enda pokerspelaren bland ett gäng med footballers och allt möjligt liksom i London. Och slutade resa helt och bara höll i det private gamet och tjänade otroligt stora summor. Liksom. Så att det går ju. Och en sån här gubbe som Carlos Mortensen kan vi säkert hitta någon sånt sådana games.
Ja, där har vi väl liksom typexemplet i, vad heter han nu då? Inte så mycket pokerspelare som mer gör gräs idag. Fan heter han? Instagram-snubben som, hur kan jag glömma bort namnet? Vältränade, vars brorsa har spelat mycket poker. Dan Bilzerian är väl typexemplet på en sån gubbe som faktiskt har utnyttjat att han är liksom en kändis på ett annat sätt och bara spelar... Hittar väldigt, väldigt bra games. Vad han påstår i alla fall. Privata games. Och det är ju olika sätt att se på det. Man behöver ju inte fightas med de bästa varje vecka. Om du hittar folk som har badare pengar men som tycker att poker är kul men inte är så duktiga. Då är det troligtvis ett bättre spel att göra.
Sen så det här med Bilzerian, det är väl liksom ingen... jag tycker inte man ska jämföra honom med någon annan för att... han är väl säkert lite bättre pokerspelare än vad de man spelar mot är liksom. Utan han hade väl jättemycket pengar och sen spelade han det är väl troligt att han har vunnit mycket pengar på poker, det kan man väl säga.
Det tror jag.
Men jag tror att det är enskilda games som har spelat extremt högt. Och det är ju inte absolut samma sak som att vara en poker grinder. Utan han har spelat poker i vissa lukrativa spot och sen har han vunnit jättestor mycket pengar. Det kan ju vara
tror att han har spelat tillräckligt mycket med för att ha ett så pass stort sample att han kan säga att han krossar de gamesen.
Nej, precis. Nej, exakt.
Ganska intressanta namn på det här finalbordet som man vann Matadoren ändå. Phil Helmut satt där, Mike Matusa och Phil Gordon.
Mm, just det.
Ja, just Phil Gordon
är ytterligare en fulltilt gubbe.
Ja, just det.
Ja, kommentator och skriver lite böcker och grejer. Jag vet inte hur mycket han spelade själv, och så här, men jag spelar väl en hel del kan jag tänka mig.
Mm.
Det är ju det. Var ju... Nej, det var ju för... Jag tänkte att Mike Madison och han var på finalbord en gång till, alltså. 2005. Ja, det är också en gubbe man kan prata om.
En fin bakgrundsbild Feder Holtz på Twitter förresten, när han står på händer i en härlig miljö med en klippa och bara överkropp. Och... Ja, där snackar vi liksom.
Måste göra ett collage och byta ut vår poddbild den här veckan till en Feder Holtz-bild bara.
Det får jag nästan göra.
Ja. Nej, men vi hoppar väl vidare i listan då, om vi ska komma någon vart. Och då kommer väl ett namn som är inte så där jättekänt idag. Robert Varkonyi, som han kallas. Eller som han heter. Och jag blev förvånad att han har faktiskt en cash här från 2019. Jag trodde att det var en gubbe som verkligen hade slutat spela. Sen ska vi påstå att han inte har cashat svinmycket utöver sin main event-vinst.
Nej.
Men det var väl en typisk mattekille som... tyckte att det var kul att spela lite kort och gjorde det bra och vann main event 2002 helt enkelt.
Alltså han hoppade in i en $300 turnering och ja. Utan att kolla det så var det ganska roligt. Eller nej, ja, skitsamma. Han Viktor Ramdin vann den.
Jaha. Jävlar, nej, det är ju en riktigt ja. Klassisk gubbe.
Viktor Ramdin, en trevlig gubbe också. Han har spelat mycket mot alltså.
Det är ja. En av mina absoluta favoriter att titta på när han spelar. Mycket så här, skönt snack och bara han tar inte så hårt på saker och ting.
Nej. Supertrevlig kille.
Ja, verkligen. Känns extremt jordnära. Men
nej, alltså random $300 turnering i Bensalem, Pennsylvania stats. Liksom.
Ja, det är mycket såna här $350 turneringar, $460 turneringar. Det är ändå det får man ändå respektera på något sätt att han går och vinner main event liksom och sen vet man ju inte, han kanske köpt in sig massa dyra turneringar som inte har cashat i. Men att det verkar vara liksom han spelar main event kanske och sen någon $1000 men sen ser jag att han spelar med småturneringarna för att han kanske tycker att det är kul och inte vill blåsa iväg alla pengar på en gång.
Nej, sen ska vi tillägga så att vann man $2 million för 18 år sedan så det är ju inte mycket pengar med all skatt och hit och dit och procent och sådär. Det kan vara så exakt 0 kronor kvar av dem.
Så är det.
Ja. Ja, men han var väl en schackspelare som han VM i poker. Det är väl inte mycket mer än så man kan säga. Nej. Jag har jättedålig koll på honom i övrigt. Och det är väl nog säger där han säger också att han är mest anonyma VSOP-vinnare de senaste 20 åren. Liksom.
Ja, det måste han vara. Sen kommer en gubbe som inte är särskilt anonym. Chris Moneymaker som tog hela VSOP med storm och satte igång den riktiga pokerboomen 2003. När han slog vår guldgubbe Sam Farha heads up i ett riktigt klassiskt finalbord som man har tittat på många gånger genom åren. Och vi har väl inte just Moneymaker sådär specifikt att tacka för mycket, men att han slog igenom och vann, det gjorde ju onekligen mycket för poken 2003.
Ja, och han satellitade in för $86.
Det är ju helt sinnessjukt ändå, får man säga. Och jag minns ju några händer från den där turneringen, bland annat när han satt och stirrade ut någon i 5 minuters tid. Var det Ivy han stirrade ut? När någon efter typ 5 minuter knackade honom på axeln och sa du vet att det är din tur va? Och han hade ingen aning och han hade suttit och satt och tittat fram och tillbaka och alla var på helspänn liksom och sen bara garvan och hela bordet började avskratta. Mucka han hade ingen aning om att han var med. Sen så han slog väl ut Ivy lite av någon bad beat där tror jag det året. Men jag är inte säker. Ivy kom ju ganska långt.
Ja, jag får med att Ivy torskade någon jättetråkig pot med 2 bord kvar i alla fall. Jag minns inte exakt hur det utspelas och så vidare. Men
ja, jag tror att det
var det året.
Exakt. Och ja, Ivy kom ju på...
Jag vill du veta hur potten spelades?
Ja, tack. Gärna.
Det var... Ja, jag kan inte berätta hela potten förresten nu. Jag tänker på det. Jag tror att det var... så här. Att det floppade... Chris Moneymaker hade... S-dam. Det floppade. Och Ivy hade 9-9. Floppade dam. Och jag tror att Ivy bettade. Allt att det var check på floppen. Så synade bara Moneymaker 9 på turn. Och sen kom det all in på turn. Och så kom det S-priver.
Ja, en klassisk,
det var ett par händer. Det var även att Moneymaker synade typ all in på floppen eller på törnen och sånt där med ett underpar. Det var typ 2-3 överkort på brädans låg. Han hade 5 eller något sånt här liksom. Eller 7. Någonting var det. Där han gjorde en sån sinnessjukt bra read liksom och synade med något sånt som skulle varit helt drawing dead om man hade fel. Sen så tyckte alla att det var en så jävla fiskesyn liksom. Och sen ingen aning vad jag ska säga om det liksom. Han synade i alla fall. Och det var helt avgörande. Trier eller något sånt där. Alltså det var något så här riktigt så här, alltså det var massor med överkort och det var en ren bluff liksom, men det var fortfarande kort som skulle komma. Och det var på floppen kanske något sånt där. Men det var ett par situationer som var så här helt avgörande liksom för tidigt som många sa fan vad dåligt han spelade. Som inte egentligen kanske var så dåligt utan det var bara att det var han liksom också. Så att
det känns ju lite som att det kanske var så att, att många pokerspelare på den tiden hade lite svårt att acceptera på något sätt att det kom ja. Upp en nykomling som hade kvalat in för $80 och vann. Då måste han ju ha haft jättemycket tur hela vägen.
Mm. Och självklart, ja, man skulle spela på ett visst sätt och så var man lite ja. Själv också. Liksom, att, ja, men han spelar, det behöver inte vara någon som var, gjorde något dåligt egentligen. Bara liksom att man tyckte de var dåliga spelare så kunde de göra... så tyckte man att ah, fan, det här är liksom en fisk liksom. Och sen var man snabb att döma liksom, att, för att man hade liksom någon slags stolthet och tyckte man var bra själv liksom.
Ja, och det är väl många på den tiden som hade kanske en övertro på ja. hur bra de var och sådär,
så. Men så är det nu också. Spelar någon inte spelteoretiskt korrekt liksom, vad de synar med från i vissa spots och liksom hur de spelar, då blir det helt plötsligt liksom, det märker man ju på den generationen som har blivit uppfostrade med den med liksom mer spelteoretisk bakgrund, att de tycker liksom att ja, vilket liksom man själv gjorde också förut innan, men man dömer ut folk som fiskar för att de inte gör ja, spelar som alla andra helt enkelt.
Mm.
Och vilket egentligen kan vara väldigt bra, i alla fall tycker jag så här, att att inte spela, att ha det i sig och spela som spelar väldigt väldigt sjukt. Jag menar, om du gör extremt konstiga beslut, jag tänker på exempelvis kan det vara så här liksom, spelar man satellit till exempel, vet du att den gubben som sitter i big blind small blind, om den satellit kommer lägga sig med alla händer utom SS kunkar i de här lägena liksom. Då kan du gå in alltid där liksom. Då kan du alltid gå in. Men vet du att killen är sjuk i dum i huvudet liksom. Han kan syna med S10 här. Bara för att liksom. Han fattar inte.
Att det är exakt. Han tänker inte på att det är en satellit.
Fattar du liksom. Du kommer aldrig våga ställa.
Nej.
Du kommer aldrig våga gå in på sån gubbe. Sånt har jag tänkt på. Jag spelade de här på Party Poker, fanns ju de här live Party Poker dollarna ibland. Och ibland så kunde jag ta såna beslut i satelliter. Det jag synade bara för att mot såna gubbar som spelade satelliter ofta. Det jag gjorde sen marginella. Man kan inte alltid göra det. Men man kan göra lite sjukare grejer. Bara för att man ska fan, för att de kommer aldrig våga göra grejer mot mig sen. Vet de att jag är en dum i huvudet liksom. Då kommer inte de våga ställa på mig. Och det tänker jag även. Det kan man även överföra lite till. Till, det är inte rätt att göra saker och ting, men det blir ju, man kan få fördelar av att folk vet, tycker man är helt dum i huvudet liksom.
Men det är ju promotion, det är ju det handlar om. Det är ju liksom att skapa sig, att bygga upp en bild av dig som kanske inte stämmer. Eller stämmer, det är ju liksom, och det där är ju, anpassar man ju, det är ju väldigt, väldigt mycket, många situationer man gör sånt när man spelar. För den som spelar live poker, att ibland visar man upp bluffar mot vissa gubbar och sådär, och det är så man gör för att man bygger någon form av, för framtiden, att kunna utnyttja det senare. Liksom. Sen är det inte så att det alltid kommer komma till hand eller att man kommer komma ihåg vad man gjorde, men det är ändå, sånt är roligt och det gör ju poken mycket, mycket mer personlig än att det sitter de här solvergubbarna som aldrig liksom exploderar på något sätt. Det kan jag verkligen uppskatta att folk gör. Jag tänker väl att vi hoppar från Chris Moneymaker till liksom året det verkligen. Det var 839 deltagare när Moneymaker vann 2003, och 2004 så var det 2576 deltagare, och det exploderade ordentligt kan man säga.
Då var B.Sonny började spela.
Till och med det. Då fick du se det omsprungen av en viss Fossil Man, Greg Raymer, som slog, ska vi se om jag har namnet, han vann mot
David Williams.
Exakt.
När jag var i Vegas för några år sedan där, så spelade jag en PLO-turnering på Venetian. Då var vi på finalbord tillsammans. Jag vet inte om Nico vann den sen. Faktiskt. Så ja.
Ingen favorit Fossil Man.
Nej. Det kan väl, och han har väl haft lite problem med rättvisan på ett och annat sätt.
Han låg väl med transa, va?
De gjorde en sån här setup, gjorde de ju, för sex köp. Och sen så när han kom till det här motellet, så var det inte en, var det väl inte en tjej där då, utan polisen stod och tog emot honom med öppen famn.
Men man kan inte snacka så mycket om den biten Men hur som helst, så jag spelade lite mot honom. Han var också lite så här arrogant. Jag ser nu så att alla är arroganta liksom, men han var inte jämfört med Moneymaker till exempel, som var en riktig marker, hur trevlig som helst liksom.
Det kan inte bara vara så att de har skurit sig med dig.
Det var jag som var den fölingen. Det var jag säkert, för jag var säkert.
Det är du som triggar igång folk.
Ja, ja. På den tiden så, om folk lika är dryg nu så då, på den tiden då är det, nej då.
Då skulle ni varit med.
Ja, precis. Nej, men det året i alla fall. Jag kan berätta lite om det året jag var och spela. Vi hade ju ett, back in the days hade vi ett pokerteam som var Tobias Persson. Tobias Persson, Daniel Larsson / Möller, Sargon Ruja, giganten, och jag hade ett spel som heter Swedish Santas.
Underbart namn.
Vi hade inte det då, men vi träffade, det var första gången jag träffade vissa av de här gubbarna. Eller, jag kände ju Daniel lite innan, Sagge kände jag också lite innan, men det var vår första resa tillsammans, tror jag. Då var den här Vegas-resan. Jag hade varit i Sydamerika, reste runt där ett halvår, men på vägen så plockade upp en satellit och åkte till Vegas på vägen. Jag och min vän som var ute och reste med, vi åkte till Vegas och hade en helt magisk Vegas-resa. Och 3 av 4 kom i pengarna utav de som var, ja, de här vi snackade om i den turneringen. Och jag var inte en av dem. Både Sagge, Danne och Tobbe kom ju i pengarna i VSOP i main event.
Men du fick vara med i teamet ändå.
Ja, jag var med i teamet ändå. Jag åkte ut, och hur jag åkte ut, det var ju dag 2, så hade jag hade mycket marker alltså. Och kom all in på floppen. Det var race re-race preflop, så kom jag all in, bettade jag med två, hade 2S, så floppade det 9 högt. Så gick han all in, så hade han 7-7. Två rutor på floppen. Jag hade inte rutor. Så kom det rutor S på törn. Och jag bara, yes! Nej! Det var exakt så jag reagerade. No! Jag bara, yes, no! Och sen bara ruter på river. Och jag ställde mig upp, drog knytnäven, allt jag hade i bordet. Och hade åkt ut i en sån här super, jag hade haft monsterstack i den här träningen dag 2. Och hela salen där på Binions, var sista året på Binions. Vänner, liksom kolla vad fan händer, vad är det för idiot liksom. Och sen så gick jag upp och låste in mig på hotellrummet i 2 dagar. Jag gick inte ut från hotellrummet på 2 dagar. Jag var så jäkla nere. Så jag åkte ut. Så jag har inte bärbit stor där och berätta. Men så gick de här andra gubbarna. Och Tobbe kom ju längst. Och Tobbe var ju kvar när det var kanske 30-40 gubbar kvar. Kom all in med 10-10 mot Fossilmans knäckt. Och i fönstret kommer en 10. Mm. Och det här är en monsterpott alltså. Då snackar vi på riktigt monsterpott. Min var stort för att vara dag 2, men det var fan dag 4 eller någonting liksom.
Ja.
Och det kommer 10 i fönster, men så kommer få en springande stege. Och går upp. Jag tror att det var säkert i princip att han blev chipleader på den potten liksom. Slutar med att han vinner hela skiten då. Så ja, men det var min första Vegas-resa.
Hur kom det sig att ni fick Swedish Santa-namnet? Kom det från, var det någon som gav er till det, eller hittade ni på det själva? Eller?
Nej, vi hittade på det själva bara. Det var ju väldigt mycket sådär tomtespel och sådär. Allt som var lite fiskigt var liksom tomtigt. Och tomtar och jag får nu vem som började med det där liksom. Men det var tomte hit och tomte dit liksom.
Mm. Det är sjukt att jag tar upp Swedish Santas idag, för igår så gick Tifon kring, och han var ledig igår. Vi kom kring med Swedish Santas t-shirt laddan och mös.
Ja. Så ja.
Ja, jag vet det. Bobby har ju extremt många så här Big Slick och Swedish Santas t-shirtar hemma i källaren.
Ja.
Ja, det är ju den.
Så jag nöp ju 10 av dem för några år sedan, så jag har haft i byrålådan. Hon går ju och tar någon tröja ibland liksom, så kallas som en sån här myströja. Och så har man hittat den i byrålådan av alla tröjor.
Kanske får lägga upp dem i shoppen till så här extremt dyra pris, 5000 kronor. Ja. Riktig klenod.
Ja.
Nej, precis.
Ja. Jag tror faktiskt att på liksom samma tema som att ni hade Swedish Santas, så startade jag och mina polare också ett litet pokerkollektiv som vi döpte till. Det var på den tiden man på pokerforum, så var man tvungen att ha man kunde starta egna klubbar på forumet på något sätt för att få tillgång. Jag kommer inte exakt ihåg vad det var. Men vi gick ihop ett gäng polare och döpte oss till Fiskpatrullen i alla fall. Och gjorde någon form av logga och allting, kommer ihåg. Och det måste ha haft mer att göra på något sätt.
Ja, men Fiskpatrullen har man ju hört talas om.
Det vet jag inte om man har. Om du inte var med liksom 2006, 2007 kanske. Men,
jaha, ja.
Men,
nej, men vi hade ju så här egen, vi hade hemsida, forum.
Ja, den var man inne på jämt alltså. Forumet var jag också inne på mycket.
Ja, det var det. Ja, ja, okay. Ja, nej, men det var ju rätt, det var rätt stort ett tag. Sen problemet var ju att vi höll inte upp det där riktigt. Utan vi tyckte om att spela för mycket, så det var inte så mycket content producerat. Det var lite texter då och då, men det var lite, det ebbade ut lite till slut.
Ja. Tänk om jag hade börjat streamat redan då. Det var
nära att starta Gambling Cabin för 15 år sedan. Alltså.
Nej, men precis. Ja. Hade det funnits streaming på den tiden, då hade man säkert kört det lite istället då. Men,
det var ju kul.
Just skriva texter och sådär. Men man spelade ju, det man ville på den tiden var just, man ville bara spela. Det, plus att, ja, plus att evigmässigt så var ju spelet det man ville hålla på med liksom. Ja, men det var jäkligt kul den när vi startade och vi körde i början liksom. Vad jävligt rolig grej var att hålla på med. Lite som stugan också, sjukt kul att hålla på med. Och det här var ju bara poker då, och det var liksom så här, lite handhistoriker och mycket så här forumsnack och ja, mycket folk som var inne faktiskt. Och
ja, jag kommer ihåg det stort. Jag tänkte mycket på det där. Ja, vi har väl gått ganska långt över vad jag trodde. Jag trodde vi skulle hinna igenom 20 namn. Vi har väl hunnit igenom 5.
Men om de här andra gubbarna är lite inaktuella, så har ju faktiskt Fossilman studsat tillbaka ganska okej ändå. Han har vunnit 5 stycken sådana Heartland Poker Tour, vad det där innebär. Och den senaste vann han nu i januari för $171,000. Och det är ett $1,500 inköp där, så det är ju en fjäder i hatten ändå.
Ja, jag kommer ihåg det. Han gjorde någon cash där lite senare. Han kom ju 2009 där kom han ju trea i den här $40,000 turneringen till exempel för $775,000, och det var ju så där, det kändes som att han studsade tillbaka någon gång. Han har ju några bra cashes så där efteråt.
Ja, han har 15-tal cashes här 2019, ingen jättestor, med $32,000 den största, och sen ser ut och mysa
måste man ju nästan säga att han kom faktiskt 25:a i main event året efter han vann.
Ja, just
det. Det kommer jag ihåg, det var ett jävla snack om det på sändningen att han kanske skulle kunna gå back to back. Och det hade ju onekligen varit något. Men vi gör väl så att vi pausar vi upp till kommande poddar. Och sen så måste vi slänga in en snabb blänkare om att Phil Galfond verkar semi ha tappat förståndet och fortsätter att spela mot Venevidi. Och de kickar igång imorgon onsdag, eller idag om ni lyssnar på det här. Och vad har vi att säga om det lite snabbt? För jag lyssnade ju på en intervju av honom hos Javi Ingram precis när han hade klivit av. Och där pratar jag mycket om det, så att i princip kontentan var att om han tror att han har en edge så kommer han fortsätta spela. Och det är ju fascinerande att han fortfarande på något sätt tror att han har en edge, kan jag tycka. Vi får väl se om han lyckas studsa tillbaka.
Ja, jag tycker väl att så här att
du blir inte han klok på honom, vill du säga.
Nej, men jag tycker liksom så här, han har ju det är cred till om att han fortsätter spela, för att han har ju gått med på den här challengen att spela. Att hålla på att ge upp bara liksom mitt i allt och vet, ja men jag fan det här går inte. Om du har gjort en challenge och spela 25 000 händer. Nu tyckte jag alltså han har ju vissa ska spela 50 000 händer liksom, och nu var det 25, då får man väl fan spela klart händerna. Sen att han blivit mosad liksom, man måste ju räkna med att det kan hända, och då får och det, från start får jag förbereda sig för om jag är liksom, är jag $1,000,000 ner? Det kan ju hända liksom. Kommer jag fortsätta spela då? Hur ska jag gå tillväga? Och då får han väl ha den planen liksom. Jag tycker att det var lite löjligt att ha en så lång paus som han gjorde. Nu fick han ju betala 20 000 i straff.
Det är det som är lite liksom konstigt på något sätt då.
Ja, han kunde ju ta en 2 veckor paus istället för 3 veckor liksom. Och sen
så här är det också att Galfond har ju Twitter, och den 21 november så twittrade Fedor Holtz: "Seek advice from people who know." Så kanske han använts av sista 10-15 dagarna här.
Det är kanske det han har gjort. Han kanske har kontaktat och laddat ner Holtz app här och känner sig riktigt redo för del 2 i den här utmaningen.
Ja, men framförallt, det jag tror i alla fall det är att han har ju förberett sig under den här tiden. Han har haft lite semester, sa han väl, men jag tror att han har förberett sig rätt mycket hur han ska spela. Och precis, kanske spela lite bättre förhoppningsvis.
Alltså om han kommer ut och fortsätter spela likadant nu, då börjar man ju tro att han är sjuk i huvudet på riktigt liksom, i så fall. Han måste ju testa någonting nytt, kan man ju tycka. Men vi får väl helt enkelt se vad som händer framöver med Galfond Challenge. Och sen vill jag passa på att plugga in lite för vårt vårt home game som när det här släpps så tror jag att det kommer släppas på antingen tisdag eller onsdag, och den 4 mars då så kommer vi spela del 3 i vår rankingserie där vinnarna får åka med stugan till Vegas i sommar. Om inte hela VSOP stängs ner under coronahetsen här. Men vi, som sagt, in och jaga rankingpoäng och spela en 100-kronors turnering med oss.
Ja, och samtidigt så kör ju Svenska Spel en liten för mini-rankingen där, ett race i Vegas också. Så det är perfekt att hoppa in på onsdag och spela vårt home game, så kan man komba där med mini lördagen där.
Varför nämner du just den här med den rankingen, Timothy?
Jo, för det är som så att den här rankingen börjar ju söndags. Och då ingår ju den här ministeken.
Vad hände i den i söndags?
Jo, jag satt och streamade och sen så pratade jag lite om det här då, för att vinner man den här rankingen så får man ju åka till Vegas och träffa stugan och grejer. Och då tänkte jag att om jag reggar den här och vinner rankingen, då får jag åka till Vegas och träffa mig själv. Så jag registrerar mig och gick hela vägen. Så nu leder jag den rankingen.
Tänk, så när du tänk mig man ska slå Timothy Härold, tänkte du, och sen så reggar du dig.
Ja.
Men vi, då vill jag plugga att vad fasen, vårat charity till, mot cancerfonden och så vidare, home game.
Ja.
Där det var lite fler deltagare, Timothy, än vad det var i ditt, din pluttiga vinst. Kom jag tvåa i. Tvåa är helt okej. Okay. Så jag ligger ju okej i ranken. Och så kunde jag inte vara med, för jag var på Kanarieöarna, så jag fick inte spela därifrån. På något
och där kan, man alltså, där kan alltså du vinna en Vegas-resa och få träffa dig själv.
Exakt. Så jag ligger, nu tappar jag lite i rankingen då. Men jag ligger fortfarande med där och behöver kanske någon klång till för att komma med till finalen.
Ja, jag tycker att, det är lite elakt av er att hålla på den här rankingen. Ni väntar tills jag går och vinner på homegamet, sen kickar ni igång rankingen. Det är ju extremt svagt, måste jag säga. Men visst, jag har väl några veckor på mig att grinda ihop de där poängen. Man får komma iväg till Vegas. Men, ja, helt enkelt kika in med oss på onsdag kväll. Homegamet drar igång klockan 19.30 och vi drar väl igång streamen från 6:30 ungefär, skulle jag tro. Och så får vi väl tacka till alla som lyssnar och fortfarande följer oss på Tiltad och Klar. Och stort tack till Bengan och Timman för att ni har varit med. Och vi hörs igen nästa vecka.
Vi måste avsluta med ett,
ja, ett
citat. Har du något citat, Timman?
Jag tyckte det där jag sa, det var bra, men något borde vi kunna gräva fram här. Det är för mycket bilder på när han står i Alperna och myser.
Ja, vi måste ju ha.
Här har vi en. Ta vara på den här veckan nu. Explore. There are endless opportunities. Får vi avsluta med.
Handhjärta.
Ut i världen med er.
Hej på er allihopa.
Hej då.
Hej.